Guds frid. Jag hälsar folken i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Välkomna till detta budskap på kassett S16 som vi har givit överskriften Vad säger Gud? Och på detta band så kommer jag att dela med er vad Gud har sagt i sitt ord, och det är ett fantastiska hopp som finns i Jesus Kristus. Nu vet jag att detta budskap kommer att höras utav både frälsta och ofrälsta. Det kommer att höras av Säpo-agenter. Det kommer att bli lyssnat till utav tidningsreportrar, tv-reportrar, utav frimurare, tempelriddare, korsriddare, KGB-agenter, med mera. Men till alla er som lyssnar vill jag säga som så här, att Gud älskar alla människor och vill icke att någon människa ska gå förlorad. Så oavsett vilket syfte du har som lyssnar på detta bandet, när du lyssnar, öppna dig för Kristus och för det evangelium som han har lämnat efter sig, som vi kallar för Bibeln. Men när vi fortsätter, så ska vi bedja tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig nu för förmånen att ännu en gång få skicka ett budskap till de nordiska folken. Och jag tackar dig, Jesus, att din helige ande just nu ska verka på ett starkt och fantastiskt sätt. Herre, styrk dem som är frälsta. Och den som är ofrälsta som lyssnar nu, så ber jag att du ska bevisa dem av deras synd. Låt dem få en syndanöd och en ånger som kan leda dem till korset och frälsning i Jesus Kristus. Jag tackar dig för, Herre, att du ska smörja mig när jag spelar in detta band, och att du ska bevara alla kopier och alla uppspelningar, så att den onde icke ska kunna förstöra, utan budskapet ska gå vidare och vidare och vidare under årens lopp. Och jag tackar dig för detta i Jesu Kristi namn. Amen och amen. När jag spelar in det här budskapet, så är det bara någon dag sedan den stora säkerhetskonferensen i Stockholm avslutades. Och med stora trumpeter har man gått ut i världen och triumferande sagt att vi har nu fått ett historiskt avtal mellan öst och väst, och att vi på detta sätt ska kunna undvika ett krig som kan starta av en olyckshändelse. Och många människor kanske idag känner sig tryggare än vad de gjorde igår. Men då vill jag påminna dig om året 1938, när den brittiske utrikesministern Ned Chamberlain jublande återvände till London. Och när han klev ur flygplanet på Londons flygplats, så höll han ett papper högt upp i vädret, och så sa han till reportrarna så här: vi har fått fred. Adolf Hitler och jag och andra har skrivit under ett papper, och det blir inget krig. Kriget kom ungefär ett år senare, och det knäckte för alltid Chamberlain, som inte kunde förstå varför Hitler icke kunde hålla sitt ord. Well, på samma sätt så måste du inse att de sovjetiska bödlarna har inget intresse av fred, utan det är fred på deras villkor. Och så länge som fred gagnar dem kommer de att hålla det. Men det är bara en tidsfråga innan man kommer att bryta det. Vad säger Gud till er i de nordiska länderna idag? Innan vi kommer in på vad Gud säger, så vill jag visa er var någonstans ni står i den andliga världen. Jag har framför mig en tidning ifrån Örebro-trakten. Och den här artikeln var skriven torsdagen den 1 augusti 1985. Och den hade rubriken Bengt Risberg, månadens jubilar. Kyrkoherden som vill vara sig själv. I snart 25 år har Bengt Risberg, månadens 50-årsjubilar, verkat i Arnås församling. Först som kommunister och i småningom även som kyrkoherde. De gångna åren har varit fyllda av träget arbete, men också av stor glädje och ett förtroende som sakta vuxit fram mellan prästen och församlingsborna. Så stod en annan rubrik. Gillar dans och tar gärna en god cigarr. Jag läser vidare ur artikeln. Det viktigaste är ju uppdraget man fått, att förkunna Guds ord och evangelium, att vara människor till hjälp och tröst både i glädje och sorg. Invigningsansvaret är livslångt, det kan man aldrig ifrån. Men jag anser också att jag som präst visst kan tända en cigarr eller en cigarett, kanske ta ett glas vin vid festligt tillfälle. Detta har ju inte alls med min kristna tro att göra. Det sitter inte fast i en sorts fördömande moralism, utan bör istället ge plats för generositet, tolerans, förståelse för människors villkor. Det är viktigt för en präst att ens tro är en egen upplevelse. Man kan inte lägga fromheten på andra människor. Då blir man i viss mån oärlig. Och så står det som slutet på den här intervjun. Bengt Risberg är en levande illustration till en modern förkunnare. Han vet att livet i all sin oerhörda banalitet ändå är ett oförklarligt mirakel. Det är det han varje söndag försöker få oss att förstå från sin predikostol och få oss att glädjas. Sen vill jag också ta en annan kommentar här. Jag har tyvärr ingen datum på detta, men det har inkommit till mig för inte allt för länge sedan. Och det är Jan Sparring som skriver i sin lilla tidningsintervju här, eller rättare sagt ingen tidningsintervju utan en tidningsspalt. Tyvärr den som klippte ut detta visade inte vilken tidning det kom i, men det får gå bra i alla fall. Så här säger Jan Sparring i den här artikeln. Det behövs människor som Stendal om inte kyrkan ska vittra sönder. Vid några tillfällen på senare tid har jag träffat Stockholms biskop Christer Stendal. Och jag skulle kunna sammanfatta min uppfattning av honom genom att helt kort säga, han är en mycket bra karl. I en krönika för en del år sedan nämnde jag att han borde vara utomordentligt lämpad som landets ärkebiskop. Och de raderna hade han läst. Man får ju inte bara läsa kritik, utan goda vänner skickade mig klipp när någon gång skrivs positivt om mig. Fortfarande tycker jag att han skulle ha varit en perfekt ärkebiskop. Men nu blev det inte så. Och inte sörjer han över det. Stockholm kan ju också vara värd en mässa. Han har ett enormt kunskapsförråd långt utöver religionen. Men trots det tror jag mig aldrig ha träffat en mera ödmjuk och mer eftersinnande person. I 30 års tid var han professor vid ett av världens mest prestigetyngda universitet, Harvard i Massachusetts. Och det blir bara de verkligt stora inom vetenskapens värld. Så läser jag ur samma krönika utav Jan Sparre. När Alva Myrdal dog ville man ha en borgerlig begravning efter hennes önskemål. Biskopen ställde storkyrka till förfogande och åtog sig dessutom bli officiant vid akten. Jan Myrdal reagerade mot detta och tyckte att det visade falskhet, men jag menar att det tvärtom avspeglade Stendals vidsynthet och fördomsfrihet. Han ville hedra en stor människa, och som han såg det, gjorde han det på ett värdigt och fint sätt. Så långt Jan Sparring. Så vill jag ge en liten bakgrund till makarna Myrdal. Jag läser ur en artikel ifrån tidningen Kontra. Och den säger följande här. Att läsa makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan ger en skrämmande inblick i en socialistisk tänkande, menar Monica Wigert. De idag populära socialisterna förde i den boken fram tankar som förefaller inspirerade av en då mer populär form av socialism. Där hittar vi bland annat grunden till dagens dagis Sverige. I dagens Sverige finns det liksom på 1930- och 40-talet gott om nazister. Men idag kallas det inte längre nationalsocialister utan enbart socialister. Hur hårfin skillnaden är blir man varse när man läser Alva Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan, skriven 1935. Boken vållade, när den kom ut sådan storm i Sverige, att makarna Myrdal såg bäst i att försvinna till USA på några år. Nu, när Alva Myrdal upphöjts i skyarna och till och med utsätts till innehavare Nobels fredspris, undrar man hur det är möjligt att författarinnan till en sådan bok representerade en totalitär ideologi kan komma i åtanke till ett fredspris. Vad skrev de nu om i den här boken? Makarna Myrdal indelar i boken medborgarna i icke-toppvärdiga och toppvärdiga. Att de placerar sig själva skyhögt över de toppvärdiga ställt utan tvivel. De svävar aldrig på målet utan säger rent ut att den profylaktiska socialpolitikens direkta uppgift är att framskapa ett bättre människomaterial. Författarna kallar genomgående sina medmänniskor för människomaterialet och funderar över hur man kan medelst tvångssterilisering ska få människomaterialet att bli som de vill ha det. För att Myrdal är tydligen inspirerad av en ideologi som låg i dag och nazismen och som på ett mera handgripligt sätt än makarna Myrdal tog itu med människomaterialet. Författarna ville lika med nazisterna låta sterilisera individer med dåliga arvsanlag. Och vilka har de dåliga arvsanlagen i makarna Myrdal? Helst skulle man på den vägen vilja utrota all slags fysisk och psykisk mindervärdighet inom befolkningen. Både sinnesslöhet och sinnessjukdom, kroppsliga sjukdomar och dåliga karaktärsanlag, skriver de. Något som bekymrar författarna är i vad mån man kan förutse att dåliga anlag går i arv. Men de hoppas att den allmänna rättsuppfattningen ska förändras att godta ingrepp, det vill säga sterilisering, även där sjukdomsrisken icke är fullt så allvarlig. De individer mot vilket ett tvångsmässigt steriliseringsförfarande skulle behöva vidtagas erbjuder vanligen att barnen uppenbart olämplig uppfostringsmiljö och kan därför mindre räkna med att samhället ska ha försyn för deras rätt och att ha dessa barn. Att få gå fria från makarna Myrdals Lebensborn-projekt bevisar följande citat på sidan 260. Ett önskemål både från socialpedagogisk och arvsbiologisk synpunkt är därför en till en början en så sträng lagstiftning som möjligt. Så här skriver de i sin bok. Lebensborn var ett program i Tyskland som syftade till att avla och uppfostra ariska elitbarn. Ariska kvinnor med goda egenskaper placerades på särskilda inrättningar dit utvalda soldater och officerare ägde tillträde. Avkomman skulle sedan innan projektets ram ges gynnsammare uppväxtbetingelse. Ja, vad vill jag säga nu med dessa rapporter som jag har läst upp för dig just nu? Jo, vad jag säger är det som så här, att de många av de ledande kristna i Sverige har helt och hållet förlorat, många av dem aldrig haft en kristen tro. Jag har haft en hög uppfattning om Jan Sparring. Bland annat så var det hans vittnesbörd som kom till mig på en bandinspelning 1967 när jag bodde i Salt Lake City i USA, som Gud använde till att kalla mig att predika Guds ord. Och det glömmer jag aldrig när Gud kallade mig, när jag satt och lyssnade på Jan Sparring som var ute och vittnade. Men någonting har hänt till Jan Sparring. När denne kan ställa sig upp och försvara en biskop som Christer Stendahl, som personligen icke tror på frälsning, som icke tror på att Jesus är Guds son, och som i själva verket är en humanist och tror mera på människan. Prästen som jag talade om, kyrkoheden Bengt Risberg, är en symbol för den svenska statskyrkan. Så vi har över 500 präster som är frimurar. Nu vet inte jag om han är frimurar eller icke. Man är präst som både super och dansar och rökar och vill vara sig själv. Och talar om banaliteter. En sådan har icke mycket att ge. Att Christer Stendahl öppnade storkyrkan för Alva Myrdal är ju inte undra på. Jesus sa det, deras frukt så skall du känna den. Det har hänt mycket i Sverige sedan mordet på Olof Palme. Och jag vill än en gång säga som så här, att jag beklagar mordet på Palme. Som kristna har vi icke rätt att ta livet av någon människa. Gud har sagt vi ska bedja för våra fiender. Och oavsett hur mycket ont Olof Palme hade gjort, så kan vi aldrig säga som så att mordet på honom kan accepteras. Inga mord kan accepteras av den kristne. Däremot så är det en sak som jag vill säga offentligen. Och det är namnet som så här. Att många har frågat varför mördades Olof Palme. Att det var ett beställningsjobb, det är inget tvekan om den saken. Men varför togs han av livet? Låt mig bara kasta ut denna tanken till dig när vi går vidare. Om du kommer ihåg 1985, så angrep Socialdemokraternas flaggskepp Aftonbladet de svenska frimurarna. Och detta gjorde man i 3 eller 4 bredsidor. Man hade inte kunnat gjort detta utan tillstånd ifrån statsministern som också är partiledare. Jag skulle icke vara förvånad över om Olof Palme betalade för detta med sitt liv. Därför att frimurare världen över har använt mod i alla tider till att utrota dem som vi tror kan skada dem. framtiden kommer att utvisa. Om inte ett annat så får vi se detta vid den stora vita tronen när Gud ska döma alla, både de goda och de onda. Men som läget är i de nordiska länderna just nu, framförallt i Sverige, så ser jag det som så att det har gått ifrån att vara dåligt så att det blivit ännu sämre. Vi kan se under de sista 6 månaderna att mordet på Olof Palme har blivit använt av både Socialdemokraterna, Säpo och många, många andra myndigheter inom Sverige och grupper till att hänsynslöst attackera de kristna riktningar som de anser sig vara hotade ifrån. Vi ser hur Ulf Ekman och Livets Ord och alla hans medarbetare ständigt blir attackerade. Och man rasar över dem. Och det är klart att det kan man inte förundra sig över. Därför att om man går till exempel på vanliga pingstmöten eller Frälsningsarméns möten eller Missionskyrkans möten eller baptisterna, så är det ju ganska tyst och stillsamt i församlingarna. Det är inte så mycket som händer. Guds ande verkar inte som den gjorde för många år sedan, utan har mera stilen av en begravningsakt. Den döda församlingen begraver sig själv. Och jag kan inte annat än att le när jag läser i tidningen Dagen och Hemmets Vän och andra organ hur man angriper Ulf Ekman och hans grupp, därför att de stojar, de ropar. När de beder för dem så faller de i golvet. Människor blir helt bredagjorda, de talar i tungor, de jublar, de dansar, de klappar händerna. Det är klart att de som är döda blir ju väldigt störda ifrån de levande. Så vi måste ju ursäkta dessa pastorer och församlingar som rasar över dessa förteelser. Sen måste vi också förstå att när man angriper, till exempel i svenska dagstidningar och radio och tv, när man angriper organisationer som Full Gospel Businessmen, när man anklagar Hemmets Vän för att vara ett talorgan för den extrema kristna högern, detta visar bara hur, ska vi säga, desperata socialisterna, kommunisterna, frimurarna och djävulsdyrkarna har blivit. Man är rädd, därför man är rädd för en väckelse. Vad säger Gud till allt detta i landet nu? Finns det något hopp? Men först och främst ska vi titta på vad Gud säger. Och vi ska vända oss i Bibeln till profeten Jeremia. Och Jeremia där talar någonting som jag tycker Herren visade mig är direkt för, speciellt för Sverige, men också för de nordiska länderna. Vi ska vända oss till Jeremia, det 6:e kapitlet. Och vi ska börja i vers nummer 8. Lyssna noga nu. Låt varna dig, Jerusalem, så att min själ ej vänder sig ifrån dig, så att jag icke gör dig till en ödemark, till ett obebott land. Så säger Herren Sebaot, en efterskörd liksom på en vinträd ska man hålla på kvarlevande visan. Räck ut din hand åter och åter, så när man plockar av druvor från rankorna. Men för vem ska jag tala och betyga för att bliva hörd? Se, deras öron är oomskurna, så att de kunna höra, ja, Herrens ord har blivit till smälig bland dem. De har inte ett behag därtill. Därför är jag uppfull av Herrens vrede. Jag förmår icke hålla den inne. Utgjut den över barnen på gatan och över alla de unga männens samkväm. Ja, både man och kvinna skulle drabbas därav. Jämväl den gamla och den som har fyllt sina dagars mått. Och deras hus skulle gå över i främmandes ägo så och deras åkrar och deras hustru. Ty jag vill utsträcka min hand mot landets inbyggare, säger Herren. Ty alla, både små och stora, söka där orätt vinning. Och både profeter och präster föra allesammans med lögn. De tagade lätt med helandet av mitt folks skada. De säger allt står väl till. Allt står väl till. Och dock står icke allt väl till. De skulle komma på skam. Till de huvade styggelse. Likväl känner de alls icke någon skam. Och veta icke om någon blygsel. Därför skulle de falla bland de andra. När min hemsökelse träffar dem skulle de komma på fall, säger Herren. När det gäller speciellt Sverige så har Gud visat mig i mitt hjärta att domen kommer att falla över landet. Därför att nationen som helhet har förkastat Gud. Vår Gud gör nu är en hemsökelse, en väckelse. Och om du verkligen tänker efter ska du finna att denna väckelsen framförallt går fram bland ungdomen. De gamla läsarna, de har dött, de flesta har dött för många år sedan. Predikanterna har samlat av och drunknat i sina kontorsgöromål och expeditionssysslor, uppvaktningar på födelsedagar och allting annat som man pysslar med där de säger sig predika Guds ord. Det kommer en dom. Och den kommer komma hastigt. Det är ingen tvekan om att Gud sände en liten dom över Sverige i våras. När de radioaktiva molnen ifrån Sovjetunionen svepte in över det svenska höglandet. Men icke ska du tro att människorna sökte bot och bättring. Icke ska man tro att socialister och kommunister och frimurar och andra och präster och predikanter och vad det nu kan vara att han går till Gud, utan man skriker och svär och gapar och har för sig och försöker att få skaffa fram en lösning. Min vän, en dag kommer den dagen då det inte kommer finnas någon lösning för problemen för dem som är ofrälsta. Men vad gör då Gud? Gud gör någonting fantastiskt. Jag tänker på ungdomarna som går fram över Sverige nu och som startar bibelskolor. Håller väckelsemöte på kvällarna. De kan inte få församlingshem eller kyrkebyggnad. De hyr folkets hus och kommunallokaler, vad de nu kan få tag i. Vi har människor som till exempel Bill Löfbom och hans fru som reser runt landet och många, många andra som Gud använder idag på ett mäktigt sätt. Christer Lindahl och, men det finns många, jag kan inte nämna dem allesammans. Och dessa män och kvinnor, de håller på att smörja liket. De behöver förklara det för dig. Det svenska folket är nu så som ett lik. Det är snart dags för begravningen. Och innan begravningen kommer balsameringen. Och Gud sänder alltid en väckelse innan begravningen kommer. En sista skörd. En sista skörd för att rädda vad som räddas kan. Har du en bibel? Vänder med mig till Johannes uppenbarelse. Johannes uppenbarelse, vi ska läsa där ifrån det 22 kapitlet. Ifrån det 22 kapitlet. Vi ska där läsa ifrån vers nummer 11. lyssna noga. Så här säger Jesus: må den som är orättfärdig fortföra att öva sin orättfärdighet, och den som är oren att orena sig, så och den som är rättfärdig, han fortför att öva sin rättfärdighet, och den som är helig att helga sig. Om vi går in i den grekiska texten och tittar på grundtexten, så finner vi en fantastisk sak i denna versen. Vet vad Jesus säger? I detta kapitlet talar han om de yttersta dagarna. Och nu läser jag till vad som står i grundtexten. Må den som är orättfärdig bliva ännu mera orättfärdig, och den som är oren ännu mera oren. Så och den som är rättfärdig må han bliva ännu mera rättfärdig, och den som är helig ännu mera helig. Vad Jesus säger är detta: att i de sista dagarna kommer det bliva en åtskillnad. Det kommer att bli en fantastisk åtskillnad. De som är heliga, de som älskar Jesus, kommer att öka i kraft. De kommer att öka i sin andliga styrka. De kommer att utveckla sin helighet. De kommer att få mer och mer makt i bön att kasta ut onda andar, att läka de sjuka, att predika Guds ord och att göra tecken och under. Det kommer att öka på ett fantastiskt sätt. Men samtidigt så kommer de ogudaktiga, de djävulska, de kommer att bli ännu mera djävulska, ännu värre, fruktansvärdare. Stanken, smörjan, vidrigheten, våldet, sexuella, lössläpptheten, knarket. Allt kommer att öka ännu mera, värre och värre. Det blir en parallell utveckling mellan Guds folk och djävulens folk. Och i de sista dagarna kommer det att stå kristallklart vem som tillhör Jesus och vem som tillhör Belzebub. Och Gud kommer att låta detta ske genom sin helige ande. Genom sin helige ande. Gud har en frälsning för sitt folk. Han har en frälsning som är färdig och som väntar för dig och mig. Och jag vill läsa för dig nu från första Thessalonikerbrevet. Och vi ska läsa ifrån det femte kapitlet. Det är första Thessalonikerna, det femte kapitlet. Och vi ska där läsa verserna 1-9. Vad åter angår tid och stund härför, så det behövs att därom skriva till er, kära bröder. Ty vi vet en själva nogsamt att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Bäst i säga, allt står väl till och ingen fara är på färde. Då kommer plötsligt fördärv över dem, såsom födsel och våndan över en havande kvinna. Och de skall förvisso icke kunna fly undan. Men ni, kära bröder, i leven icke i mörker, så att den dagen kan komma vid det som en tjuv. I är ju alla ljusets barn och dagens barn. Jag vill höra icke natten eller mörker till. Låt dem oss alltså icke sova så som de andra, utan låt dem oss vaka våra nyktra. De som sova, de sova om natten. De som dricker sig, drucknar och drucknar om natten. Men vi som hör dagen till, vi må vara nyktra, iklädda trons och kärlekens pansar och frälsningens hopp så som hjälm. För Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsningen av vår Herre Jesus Kristus. Nyckelordet här som jag vill ge vad det är: för Gud har icke bestämt oss till att drabbas av vrede, utan till att vinna frälsningen av vår Herre Jesus Kristus. Under de sista 4-5 månaderna så har jag gått och burit detta budskap på mig. När vi har blivit attackerade, speciellt i de nordiska länderna, där man har angripit mig både i pressen, radio, television, samfunden och på många andra olika ställen där han har hatat oss och skrivit av oss och sagt att vi är utslagna, vårt arbete fördärvat, vi finns inte längre, vi har totalt gått under jorden och vi är misslyckade och så vidare. Jag ska tala om en sak för dig. Vi är starkare idag än vi någonsin har varit tidigare. Våra ekonomiska resurser är starkare idag än någonsin. Våra andliga resurser är starkare idag än någonsin. Vi har mera folk idag än vi någonsin har haft. Gud har välsignat oss. Ju mer man har förbannat oss, ju mer har Gud välsignat oss. Och vi lever i seger. Vi lever inte i depression. Det ska du veta, jag tackar för alla förböner. Men jag lovar Gud att jag har inte förlorat min glädje. När jag läser dessa sviniga artiklar, hör dessa uttalanden, så tar det inte från min glädje. Jag prisar Gud, de smädade mästaren Jesus som de gjorde till mig, så ska de också göra till er. Och jag har lidit, inte för att gjort något ont, utan för att jag predikat evangelium och sagt sanningen. Halleluja, jag kan inte bliva mer välsignad. Jag är välsignad och jag prisar Herren för detta. Och med detta budskap vill jag giva dig ett hopp. Du som är frälst, Gud ska ta hand om dig. Även om Sovjetunionen kommer och invaderar Sverige, slår det sönder och samman. Gud kommer att ta hand om dig, du som är frälst. Du som inte är frälst idag, men som längtar efter att bli frälst. Du kan få ta emot Jesus just nu och få samma välsignelse. Och nu kanske du säger, hur kan jag bli frälst? Allt du behöver göra är följande. Säg till Gud, jag är en syndare. Jag vet att jag har syndat och att jag icke har gemenskap med dig. Jag erkänner det. Gode Gud, förlåt mig för min synd. Förlåt mig för mitt ruttna liv. Tag emot mig i denna stund. Och jag tror på att Jesus Kristus är Guds son. Jag tror att han dog på korset, uppstod på den tredje dagen. Och att genom hans blod och hans död och uppståndelse kan jag bli frälst. Jag tror på det. Och jag bekänner det just nu. Jesus, kom in i mitt hjärta. Bliv min Herre och frälsare. Och jag tackar dig just nu att du har förlåtit mig. Och att du har tagit emot det. Och jag bekänner nu att jag är ditt barn. Och jag vill vandra med dig och vara lydig dig för alltid. Hjälp mig i detta. Fyll mig med den helige ande. Döp mig just nu i helig ande och eld. Och ge mig kraft att leva för dig. I Jesu namn. Amen. Bed den bönen med mig. Om det gick för fort, stanna bandspelaren. Gå tillbaka, spela den flera gånger och bed igenom den. Och du är frälst. Ställa på Bibeln. Och vill du läsa om dig själv så läs i Romarbrevet 10 kapitlet. Verserna 1 till och med 13. Och du ska finna det där. Om du kan så vänder du mig till Andra Moseboken. Andra Moseboken. Och vi ska där läsa ifrån det 8 kapitlet. Andra Moseboken. Det är 8 kapitlet. Och vi ska läsa ifrån vers nummer 20. Lyssna noga nu. Därför sade Herren till Mose. Träd i magen bittiga framen för farao. Han går nämligen då ut till vattnet och säger till honom. Så säger Herren. Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst om mig. Om du inte släpp mitt folk, se du ska sända svärmar och flugor över dig och dina tjänare och ditt folk. Och dina hus, att Egypternas hus skulle bli uppfyllda av flugsvärmar. Jag kan vara märke på vilka det står. Men på den dagen skall jag göra ett undantag för landet Gosen, där mitt folk bor, så att inga flugsvärmar skulle finnas där. På detta du må förnimma att jag är Herren här i landet. Så ska jag förlossa mitt folk, göra en åtskillnad mellan mitt folk och ditt. I morgon skall detta tecken ske. Och Herren gjorde så. Stora flugsvärmar kommer in i faraos och hans tjänares hus. Och överallt i Egypten blev landet fördärvat av flugsvärmarna. På samma sätt som Gud gjorde i Egypten. När han gjorde åtskillnad mellan sitt folk och Egyptens folk, så ska Gud göra åtskillnad mellan dig, du som är frälst och tvättad i lammets blod, och de ogudaktiga i det landet där du bor. Det ska bliva en åtskillnad, sade Herren till Moses. Vi läser i Bibeln i Hebreerbrevet 13:8, Jesus Kristus densamme igår, idag, så och i evighet. Och idag ska Herren på nytt göra en åtskillnad. Vi läser vidare i andra Moseboken. Nu vänder vi oss till 9:e kapitlet. Och vi läser i de första 7 verserna. Därefter sade Herren till Mose: gå till Farao och tala till honom. Så säger Herren: hebreernas Gud släpp mitt folk, så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Ta vilka vill släppa dem, utan kvarhålla dem längre. Se, du ska Herrens hand med en mycket svår pest komma över ditt boskap på marken, över hästar, åstron, kameler, över fäkreatur och får. Men Herren ska därför göra en åtskillnad mellan israeliternas boskap och egypternas, så att inte av de djur som tillhör Israels barn ska dö. Och Herren bestämde en tid och sade: i morgon ska Herren göra så i landet. Och dagen därefter vid Herren såg alla egypternas boskap dog. Men av Israels barns boskap dog icke ett enda djur. När Farao sände och hörde efter, se, då hade icke så mycket som ett enda djur av Israels boskap dött. Men Faraos hjärta var tillslutet, och han släppte icke folket. Här finner vi ett mirakel, ett underverk. Gud gjorde skillnad på boskapen mellan egypterna och sitt folk. Boskapen representerar mat. Du kanske säger som så här: men vad ska jag göra när Sovjet marscherar in i landet och det blir sönderslaget? Vad ska jag äta? Vad ska jag göra för någonting? Bekymra dig inte, min vän. Gud kommer att ta hand om dig. Han kan göra mat och din boskap osynlig. Du kanske bor i en stad och säger: jag har ingen boskap. Om några minuter ska du få höra hur Gud ska mata dig. Men på samma sätt som Gud gjorde en åtskillnad mellan Israel och Egypten, så ska han göra mellan sitt folk och de ogudaktiga. Du socialdemokrat som lyssnar till mig nu, du Säpo-man som lyssnar på detta bandet, du frimurare, du ogudaktig person, vem du nu må vara må, kom ihåg en sak. Gud kommer att göra en åtskillnad mellan dig och hans folk. Gud kommer att taga hand om oss. Vi fruktar icke er. Vi är inte rädda för er. Vi tycker synd om er. Först och främst är ni på väg till helvetet. Vilken framtid ni har. Alla människor som inte har tagit emot Jesus som sin personliga frälsare är på väg till helvetet, oavsett vad pastorer, predikanter som Bengt Risberg och Christer Stendahl och andra säger. Bibeln väger mera tungt än dessa flugviktare i predikstolarna. Varför ska du förhärda ditt hjärta som Farao förhärdade sitt hjärta? Varför inte ge ditt hjärta till Jesus och bli frälst? Du kan bli en ny Paulus. Aposteln Paulus var en djävuls dyrkare. Han förföljde de kristna. Han var djupt inrotad i Talmuden och kabbalan. Men så mötte han Jesus och blev den bästa kämpen som Jesus har någonsin haft. Kan hända till dig också. Du väljer. Du väljer. Samma kapitel, nu så läser vi vers nummer 18. Så säger Herren, säger: se, då ska det i morgon tillåta mycket svårt hagel komma, sådant att dess lik icke varit i Egypten, alltifrån en dag dess grön blev lagd ända tills nu. Så sänd du bort till och bärga din boskap och allt vad du annars höjt på marken. Till alla människor och all boskap som nu finnas ute på marken och geva kampen ett tak, De skulle träffas av haglet och bliva dödade. Den som nu bland faraos tjänare fruktade Herrens ord, han lät sina tjänare och sin boskap söka skydd i husen. Men den som icke aktade på Herrens ord, han lät sina tjänare och sin boskap bli kvar ute på marken. Och Herren sa till Mose, räck din hand upp mot himlen så ska hagel falla över hela Egyptens land, över människorna och över boskap och över alla markens ötter i Egyptens land. Då räckte Mose sin stav upp mot himlen och Herren lät det döndra och hagla och eldfor ned mot jorden så att Herren hagel kom i Egyptens land. Och det haglade och bland hagel ska det flammade eld. Och hagel var så svårt att dess likade varit i hela Egyptens land för den tiden blev befolkat. Och i hela Egyptens land slog haglet ned allt som fanns på mark, både människor och djur, och haglet slog ner alla markens ötter och slog sönder alla markens träd. Allenast i landet Gosen, där Israels barn vore, haglade det icke. Halleluja! När invasionen kommer, behöver du inte vara rädd. När du ser sovjetiska stridsflygplan flyga över och släpper sina bomber och giftiga gaser, när du ser deras kanoner dundra och vräker granater, eld och stridsgaser över din stad och ditt område, när du ser stridsvagnarna rulla fram, då kan du som är frälst lugnt börja prisa Herren och tacka honom för att han gör en åtskillnad mellan dig och de ogudaktiga. David sa att om 1000 faller på en sida och 10 000 faller på den andra sidan skall ingen pil komma vid mig. Ondskan skall icke kunna röra mig. Jag vill giva dig ett hopp. Domen kommer över landet. Men du som individ, Gud kommer att beskydda dig, bevara dig, mitt i stridslarmet, i eldslågorna, i de giftiga stridsgaserna som rullar fram med sina ångor på marken, så kan du gå utan stridsmask, utan vapen och prisa Gud och inget giftigt skall röra vidare. Du Herren på den dagen skall göra en åtskillnad mellan dem som tror och dem som är ogudaktiga. Så läser vi det 10:e kapitlet. Det 10:e kapitlet där vi går upp till vers nummer 21. Därefter sade Herren till Moses, räck din hand upp mot himlen, så skulle hela Egyptens land komma ett sådant mörker att man kan taga på det. Då räckte Moses sin hand upp mot himlen och ett tjockt mörker mycket av Egyptens land i 3 dagar. Ingen kunde se den andra och ingen kunde röra sig från sin plats i 3 dagar. Men alla Israels barn hade ljus där de bodde. Halleluja! När mörkret faller, och det är vad vi känner just nu. När mörkret faller runt omkring oss, vi är fortfarande glada. Vi prisar Gud. Gud välsignar oss. Vi har ljus. Och det kommer en dag, mina vänner. Och även ni som är mina ovänner, men jag älskar er i alla fall, Jesus. Det kommer en dag då det ska bli mörkt i era land. Ett mörk som man kan taga på. Men de som har Jesus, de som har Jesus kommer att hava ljus. Ni kommer att få ljus där ni bor. Därför att Gud kommer att göra en skillnad mellan sitt folk och de ogudaktiga. Så läser vi i det 12:e kapitlet. Andra Moseboken 12:e kapitlet. Och vi läser härifrån vers nummer 11. Och detta händer om när Herren sa som sin ska slakta ett lamm. Och det var det sista av de 10 plågorna som Gud lade på Egypten. Han sa att varje förstfödd i varje familj ska bli dödad. Men så säger Herren så här sitt folk. Och i skulle äta det så, påskalammet. I skulle vara omgjordade kring era länder. Har vi era skor på fötterna. I era stavar i händerna. Och i skulle äta det med hast. Detta är Herrens påsk. jag ska på den natten gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egyptens land, både människor och boskap. Över hela Egyptens alla gudar ska hålla dom, jag är Herren. Och blodet ska vara ett tecken i räddning. På de hus i vilka ni är, ty när jag ser blodet, ska det gå förbi er, och ingen hemsökelse ska drabba er med fördärv, när jag slår Egyptens land. Detta måste varit en fantastisk upplevelse. Gud sa till min ängel, min dödsängel ska gå över Egyptens land. Men om ni tar ett lamm och slaktar det och stryker blod på dörrposten och går tillbaka i de gamla israelitiska skrifterna om sederna, bruk hur de gjorde det, så ska du finna att när de strök blodet på dörrposten så blev det i form av ett kors. Du sa det Herren så här, att min ängel ska gå förbi och ingen död skall drabba eder. Har du ett insegel av lammets blod? Har du tagit emot lammets blod? Har du blivit tvagen i Jesu blod? Har du blivit märkt av hans sårmärkta händer? Om du har gjort det, om du har blivit det, då behöver du inte frukta. Utan då kommer dödsänglen att gå över ditt hus, och han kommer inte att röra vid dig, du som är under blodet. Halleluja! Vilket fantastiskt budskap som Herren har givit oss. Vilket fantastiskt budskap. Jesus skall taga hand om oss. Vi ska också läsa ifrån Första Konungaboken. Första Konungaboken. Och vi ska där läsa ifrån kapitel 17. Första Konungaboken. Och kapitel 17. Och vi ska läsa de första 16 verserna. Det här bandet, förstår du, har Gud visat mig att det kan inte bara höras nu 1986. Men det kommer finnas kvar ute i bygderna. Och när svåra tider kommer att träffa både Sverige och Danmark, Norge och Finland, då kommer människor att ta fram det här bandet. På den tiden kan det hända att du inte har någon bibel kvar. Det är därför jag ser nog att jag läser alla bibelverserna för dig. Och du ska kanske lyssna på det bandet. Det kanske är 1988 eller 89 eller 90. Det vet inte jag vilket årtal det är. Och den sovjetiska invasionen har hänt. Och du lyssnar med förvåning och säger som så här att hur kunde de veta det på den tiden? Jo, Gud sa till oss det. Visade det. Vi vet inte dagen, månaden, året. Men vi vet att den kommer. Och du säger som så här, vad kan jag göra? Och detta budskap kommer att visa dig vad du kan göra. Nu ska vi läsa från Guds ord. Och jag läser utan kommentar. Lyssna nu från Första Konungaboken, kapitel 17, vers 1. Och tisbiten Elia, en man som förut hade uppehållit sig i Gilead, sa det till Ahab. Så sant Herren Israels Gud lever, han vill känna hur det är. Under dessa år ska varken dag eller regn falla, med mindre jag säger det. Och Herrens ord kom till honom, han sa, gå bort härifrån och bege dig österut, gömda vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Din dryck ska du få ur bäcken, och karparna har jag bjudat därför sida med föda. Du gick han bort och gjorde som Herren hade befallt. Han gick bort och uppehöll sig vid bäcken Kerit, som österifrån rinner ut i Jordan. Och karparna följde till honom bröd och kött om morgonen och bröd och kött om aftonen. Och sin dryck fick han ur bäcken. men efter någon tid torkade bäcken ut därför att det regnade i landet. Då kom Herrens ord till honom, han sa det, stå upp och gå till Sarafat, som hör till Sidon, och uppehåll dig där. Se, jag har där bjudit en änka att försida med föda. Han stod upp och gick till Sarafat. Och när han kom till stadsporten fick han där se en änka som samlade ved. Då ropade han till henne och sa, hämta till vatten och mig i kärlet så att jag får dricka. När hon nu gick för att hämta det ropade han efter och sa, ta och med ett stycke bröd åt mig. Men hon svarade, så sant Herren din Gud lever, jag äger inte icke en kaka bröd utan alldeles en handfull mjöl i kruset, i krukan, och lite olja i kruset. Och se här har jag samlat ihop ett par vedpinnar, och jag går nu hem och tillreder det åt mig och min son, för att vi må äta det och sedan dö. Då sa det Elia till henne, frukta icke, gå och gör så som du har sagt, men red först till mig en liten kaka där åt mig. Och bär ut den till mig, red sedan till dig åt din son. Så säger Herren Israels Gud, mjölet i krukan skall icke ta slut, och oljan i kruset skall icke tryta, inte den dag då Herren låter det regna på jorden. Då gick hon och stad och gjorde som Herren, så som Elia hade sagt. Och hon hade sedan att äta hon själv och han och hennes husfolk en lång tid. Mjölet i krukan tog icke slut, och oljan i kruset tröt icke, i enlighet med ett ord som Herren hade talat genom Elia. Gud hade profeten Elia. Han hade sänt en dom över Israel och över kung Ahab. Och under 3 års tid så regnade det inte en enda gång i Israels land. Och nu vill jag att du ska höra vad Gud säger till dig genom mig. Profeten Elia fick sin mat och uppehälle på ett gudomligt, övernaturligt sätt. På samma sätt kommer Herren att förse sitt folk på ett övernaturligt, gudomligt sätt. Ni kan inte förbereda er för den kommande invasionen av Sovjetunionen. Ni kan inte lägga fram lager av beredskap och så vidare. Utan den enda förberedelse ni kan göra, det är först och främst och lite frälst att bli frälst. Att bli andedöpt, att låta Herren döpa dig i eld. Att bli vattendöpt och att sedan fördjupa dig i ordet, att fördjupa dig i bön och fasta, samt att söka upp andra människor, församlingar som älskar Jesus, och där bliva en levande sten som fungerar. Detta är det enda sättet du kan förbereda dig. Gud kommer att smörja dig. Han kommer att välsigna dig. Han kommer att utgjuta sin smörjelse och sin ande över dig. Du kommer att bli smädad. Du kommer att bli förkastad av de andra. Men det är priset man betalar för att vandra med Jesus. Det ska du inte bry dig om. Men när olyckan kommer att drabba landet, då kommer den helige ande att tala om för dig var du ska gå någonstans. Han kommer att säga till dig exakt var du ska gå. Och han kommer att föda dig på ett övernaturligt, gudomligt sätt. Om han kommer att använda fåglar, änglar, andra människor, om han kommer att skapa maten och regna från himlen, det vet jag inte. Men varje frälst människa som älskar Jesus och som vandrar i tro, icke i rädsla, men i tro, Gud kommer att taga hand om dig på ett fantastiskt sätt. Nu ser vi här att Elia, han var omhändertagen på 2 sätt. För en liten tid så använde Gud fåglar till att mata honom. Och det var övernaturligt gudomligt. Därför att fåglar, de flyger inte omkring med mat i munnen och lägger ner till människor. Utan de äter upp det själva. Men så visade Herren sig, nu ska du gå till den här änkan. Och änkan fick visa att hon hade tro. Elia fick visa att han hade tro. Och tillsammans så använde Gud deras tro till att överleva. Varje dag när den här änkan gick till sitt lerkärl för att hämta mjöl, fanns det nytt fast mjöl. Varje dag hon gick till sitt krus för att hämta olja och baka med, så fanns det nytt fast olja. Det tog aldrig slut. De gick inte omkring och försökte skydda det. Talar man att de måste på något sätt försvara det. Utan han bara fortsatte dag efter dag efter dag. Och Herren tog hand om dem. På samma sätt kommer Herren att taga hand om dig och mig. Nu har vi levat i tro i många år nu. Har vi ingen församling. Vi har en församling nu igen. Ursäkta mig. Jag på nytt är församlingsföreståndare. Men under 2 år så hade vi ingen församling. Jag har inget samfund bakom mig. Men Herren har tagit hand om mig och skyddat mig. Givit oss mat. Pengar till vårt hus. Pengar till bensin. Pengar till kläder. Pengar till tandkräm, pengar till allt vad vi behöver. Och vi har aldrig lidit brist, vi kommer aldrig att lida brist. Och vi kommer att fortsätta att få allt vad vi behöver ifrån Herren Sebaot. Detta är budskapet som jag vill bränna in i era hjärtan. Frukta icke. Gud kommer att taga hand om dig. Nu ska vi läsa ett fantastiskt ord. Och det är från Matteus evangeliet. Det är Matteus evangeliet. Det är 10:e kapitlet. Matteus kapitel 10. Och vi ska där läsa ifrån vers nummer 24. Så här säger Jesus: lärjungarna icke för mer än sin mästare. Ej heller är tjänaren för mer än sin herre. Det bör vara lärjun nog om det går han som hans mästare, och tjänaren om det går han som hans herre. Om de var kallat husbonden för Belzebul, hur mycket mer skulle de icke så kalla hans husfolk? Frukten alltså icke för dem, ty intet är förborgat som icke ska bli vara uppenbart, och intet är fördolt som icke ska bli vara känt. Vad jag säger er i mörker, det skulle de säga i ljuset, och vad de hör en viskas i ditt öra, det skulle de predika på taken. Och frukten icke för dem som väl kunna dräpa kroppen, men icke var makt att dräpa själen, utan frukten fast med honom som har makt att föra både själ och kropp i Gehenna, eller helvetet. Säljas icke 2 sparvar för en skärv, och icke en av dem faller till jorden utan er faders vilja. Men på eder är till och med huvudhåren allesammans räknade. Frukten alltså icke är en mer värda än många sparvar. Jesus säger till oss så här: det finns ingen anledning att frukta. Om du tror att Gud är allsmäktig och skaparen av himmel och jord, och om du tror att Jesus är hans Guds son, är Guds son, och att han har all makten i himmel och på jorden, finns det ingen anledning att frukta. Finns ingen anledning att frukta sjukdomar, krig, svält, naturkatastrofer, djävulen, onda andemakter. Finns ingen anledning att frukta. därför att Gud är vår mästare. Djävulen har endast ett vapen, och det är att försöka att bygga in fruktan i oss, att skrämma oss, att helt enkelt försöka trycka ner oss. Och vi har sett detta i tidningsartiklarna om oss och intervjuerna och så vidare, där de har försökt att få oss så deprimerade, att få oss att tro att läget är så hopplöst, att vi ger upp. De har inte fattat att vi har våran källa i Gud själv. Att all makt i himlen och på jorden är på vår sida. Och att de ogudaktiga, de är som strå, de är som gräs, de har ingenting. De vajar för vinden. De är här idag, imorgon är de döda och kastas in i ugnen för att brännas. Frukta icke. Lär dig nu att börja tro på Jesus. Det är nu, i dessa yttersta dagar, som vi verkligen får veta om vi har tro eller icke. Jag vill läsa ett bibelord till, och det är från Johannes evangelium. Är underbart ord, Johannes evangelium. Och det är från det 14:e kapitlet. Johannes, det 14:e kapitlet. Och vi plockar upp detta här ifrån vers nummer 10. Tror icke att jag är i fadern och att fadern är i mig. Det ord jag talar till er, talar icke om mig själv. Och gärningarna, dem gör fadern som bor i mig, det är hans verk. Tro mig, jag är av fadern. Jag är i fadern och fadern i mig. Var mycket så tron på själva gärningarnas skull. Sanningen, sanningen säger jag er. Den som tror på mig, han ska dock själv göra de gärningar som jag gör, och ännu större än dessa ska han göra, till jag går till fadern. Och vad helst i bedjan av mitt namn, det ska jag göra. På detta fadern må bliva förhärligad i sonen. Jag har med bedjan av något i mitt namn, så ska jag göra det. Älskar ni mig, så håller ni mina bud. Och jag ska bedja fadern, och han ska giva er en annan hjälpare, som för alltid ska vara hos er där. Jesus har sagt att de gärningar han själv gjorde, helbrägdagörelse, utkastning av onda andar, när han bad för mat och skapade mat för tusentals människor ifrån ett par brödlever, ett par fiskar och så vidare. Han säger samma sak ska ni göra, och ännu större än det ska ni göra, för jag går till fadern i mitt namn. Vad är du rädd för? Har du tänkt på en sak? Alla de här konungarna som vi läser om i Gamla testamentet, som försökte att förstöra Israel, utrotade judiska folket. Vad hände till dem? Ifrån Nebukadnessar och alla de andra, egyptierna, assyrierna. Du kan nämna dem. Vad hände till dem? De dog. De ligger i sina gravar. De ruttnade. Men Guds folk finns kvar. Tusentals år efter. Landet Babylon. Borta. Landet Persien. Borta. Assyrien. Borta. Egypten. En skugga. Grekland. En skugga. Romarriket. Krossat. Italien. En skugga. Vi kan gå igenom tiderna. Vi finner Napoleon borta, Adolf Hitler borta, Karl Marx borta, Stalin, Lenin, Olof Palme, alla de här männen som gick emot Gud och som skulle utrota kristendomen. De är döda, och de som lever idag och som stojar och skriker lite grann, en vacker dag så ligger de där och blir begravna. Men en sak står kvar. Bibeln har överlevt alla dessa riken. Och Bibeln kommer att överleva det socialistiska djävulska partiet i Sverige. Bibeln kommer att överleva det djävulska kommunistiska partiet i Sovjetunionen. Och Bibeln kommer att överleva det djävulska antikristiska frimurerisystemet i världen. Och när alla har ropat och skrikit och gapat och sagt sitt, så kommer de att läggas i en grav för att senare kastas i ett brinnande helvete. Men Bibeln kommer att finnas kvar. Jesus kommer att stå som en klippa. Och Guds församling, den sanna församlingen, kommer alltid att finnas kvar. Den kommer aldrig att utrotas. Den kommer aldrig att försvinna. Men den kommer att stå segrande. Och en dag, ni ogudaktiga människor som lyssnat av barn, en dag ska Jesus komma på skyarna. Och då har Bibeln sagt, så ni kan läsa om det i Uppenbarelseboken. Den dagen kommer ni att bedja. Och ni kommer att bedja till klipporna, fall på oss. Och skyl oss. Dölj oss. Vi kan inte stå i ljuset. Jesus kommer. Åh, vilken tragedi det kommer att bli för dig, du som är socialdemokrat ut i fingerspetsar. Du som är frimurare, djävulsdyrkare, asadyrkare, ateist eller vad du nu är för någonting. Åh, vilken framtid du har. Varför ska du vara så dum att du kastar bort ditt liv på ett system som är byggt på lögner och förbannelser? Otroligt. Jag vill uppmana dig än en gång, vänd om ifrån dina onda vägar. Vänd om och tänk efter. Nog är det sant vad John har sagt. Nog är det sant när vi läser historien. Kejsare, konungar, komma och gå. Riken har stått upp och riken har gått ned. Men Bibeln är kvar. Och Guds församling är kvar. Och korset predikas. Människor blir frälsta, helbrägda yoga. Andedöpta talar i tungor och faller i marken, helbrägda yoga. Onda andar kastas ut. Det fortsätter och fortsätter och fortsätter. Men människans verk kommer till ett slut. Ska du bli falsk idag? Jag ska tala om för dig, ingenting skulle göra mig glad. Jag hade fått brev ifrån dig. Där du säger som så här att, jag har vandrat i mörker, men nu vandrar jag i ljuset. En gång hatade jag Jesus, men nu älskar jag Jesus. Och det är så enkelt att bli frälst. Lyssna till vad du behöver göra. Erkänn att du är en syndare. Och det vet du och jag. Erkänn att du inte kan frälsa dig själv. Bekänn att du tror på Gud. Abraham, Isak och Jakobs Gud. Biblens Gud. Bekänn att du tror att Jesus var Guds son. Han är Guds son. Att han dog på Golgata. Att han uppstod den tredje dagen. Och att genom hans död och försoning du kan bli frälst. Be sedan Gud om förlåtelse. Visst be han förlåtelse för det liv du har levt. Och så ropar du, Jesus. Jesus, kom in i mitt hjärta. Kom in i mitt hjärta. Och bliv min Herre och min Frälsare. Och han kommer att komma in i ditt hjärta. Och sen tackar honom. Tackar honom. Skaffa dig en bibel. Börja läsa den. Finns i den församling. Gå inte till vilken församling som helst. Gå inte till en död församling. Men gå till en församling där de predikar Guds ord. Där människor blir helbrägda i ordet. Människor blir frälsta. när det ligger vid rörelse, gå dit. Och så säg till pastorn så här, att jag blivit frälst. Och nu vill jag bli döpt i vatten. Och jag vill följa Jesus. Och då kan vi hjälpa dig att ta hand om dig. Och du kan få uppleva vad jag har sagt på detta bandet. Frihet. Kraft. Tro. Glädje. Och allt annat. Du som är frälst och som lyssnar på mig just nu. Du kanske säger som så här att jag har levt i sjukdom och jag har levt i nederlag och jag har inte levt rätt. Vad kan jag göra? Just nu. Vi känner till Herren och bara säger som så här, gode Gud. Förlåt mig att jag inte varit den kristen jag skulle ha varit. Förlåt mig, Herre, att jag har kompromissat. Jag har inte varit stenhård. Förlåt mig, Jesus. Rena mig med det blod. Och Gud kommer att ta sina armar och omfamna dig och kyssa dig. Rena dig i hans blod och fylla dig på nytt med glädje och kraft och helig ande. Han längtar efter det. Och så bör du läsa din bibel igen. Börja bedja och fasta. Finn en församling om du redan är med, en församling där det verkligen är liv i rörelse. Och låt Herren gripa dig. Kasta ut all fruktan. Och börja prisa Gud och tacka honom. Tacka honom för att han möter dig. Han möter dig på ett fantastiskt sätt. Och han ger dig allt vad du behöver. Halleluja. Ska vi be dig tillsammans? Himmelske Fader, jag tackar dig för att du har hjälpt mig att göra detta budskap. Och Herre, jag tackar dig för ord som har gått ut nu. Och Herre, det ska bliva underverk. Helbrägdagörelse. Människor ska bliva frisatta. Människor ska bliva frälsta. Förnyade. Och du ska resa upp en armé, Herre. Som ska vandra fram i seger och i kraft och i tro. Och de ska prisa lammet. De ska inte vara rädda för att bekänna att Jesus är Herre. Utan de ska öppet gå omkring och bekänna Jesus är Herre. Jesus är min Herre och jag har seger. Halleluja. 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 Halleluja Jesus. Och shanalama sanalama ratanda halleluja. Ora lalama tasayantora namatanda lamara. Ola marata chondalama sotodola namatoria lanamaranta. Bli styrkt i den helige ande. Bli styrkt i den helige ande. I Jesu namn så befaller jag all rädsla att vika i Jesu namn och bli styrkt i Jesu namn av den helige ande. Amen och amen. Må Gud välsigna dig. Må Gud rikligen välsigna dig. Och bli en kämpe. Om du kan och vill, skriv gärna en rad och tala om att du hört bandet och blivit uppmuntrad. Min adress är John S. Torell. John S. Torell, jag står med sista namn T-O-R-I-L-L. Post Office Box 41-001 Sacramento, California, USA 95841 är postnumret. Skriv en rad och tala om att du har blivit välsignad. Så vill jag bara tala om det att följande kassetter av mig finns tillgängliga just nu. Och jag läser upp dem. S1, Sverigevågskolan. S2, Ska Sverige vakna för sent? S3, När kommer antikrist? S4, Kan Sverige undgå dom? S5, Vilddjuret? S6, Någon planerar ditt liv? S7, Tro? S8, Hur får man seger i Jesus? S9, Vi väntar på Jesus. S10, Helbrägdagörelse. S11, Guds församling ska segra. S12, Frälsning utan syndan nöd. S13, Sveriges ödestimma. S14, Snart vi hör för sista gången. S15, Den stora lögnen. S16, Vad säger Gud, det är den du lyssnar till just nu. Och den sista kassetten som finns tillgänglig just nu, men det blir mera längre fram, S17, som handlar om vad Säpo och de andra organisationerna i Sverige har gjort emot mig. Det inspelade förhör utav Säpo över telefon samt kommentarer om mig. En mycket intressant kassett där man angriper oss våldsamt efter mordet på Olof Palme. Det är kassett S17. Varje kassett kostar 40 svenska kronor. Du kan beställa den genom att du insätter 40 kronor eller hur många kassetter du beställer på vårt svenska postgiro. Och postgirot är 4496-6. 4496-6. Och det räcker på talongen om du skriver Jan Turell, postnumret, och vill du kan du skriva adressen som jag gav dig. Jag har skrivit en bok på ungefär 280 sidor som heter Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som behandlar antikristus, världshistoria och så vidare. En bok som har skakat frimurare, djävulsdyrkare, socialister, socialdemokrater, kommunister med mera med mera. Vi har kvar några 100 ex av den boken. Den kostar 85 svenska kronor och du beställer den på samma sätt genom att insätta beloppet på vårt svenska postgiro 4496-6. Och du kan räkna med en leveranstid på cirka 4-5 veckor. Därför är det tid för postgirot att ge oss noteringarna här och sen för oss att göra utskickning. Detta är John S. Turell som har talat in detta bandet, och jag prisar Gud för förmånen och friheten att än en gång ha fått tala till dig och få tala om för dig att Gud älskar dig och Gud har en plan med dig. Gud välsigne dig allesammans, och kom ihåg, Herren är på sin tron och segern tillhör honom och oss.
Det är nu 2006 och det är många år sedan som detta budskap spelades in. Flera av mina medarbetare som reste med mig och som hjälpte mig med att spela in dessa band har fått hembud och är nu med Jesus i himlen. Gunnar Enöd, Bertil och Matta Svensson, Karl-Åke Rödenlöv, Kalle Åhman och Kjell Sjöberg, som hjälpte mig med att skriva om kabbalan på svenska. Det är mycket som har hänt i Sverige under dessa sista 20 åren. Och de predikningar som jag predikade på 70- och 80-talet kan man nu inte predika längre i Sverige, för att då blir man polisanmäld, anhållen och tagen till rätta. Mycket av vad jag sa det på svenska under årens lopp har blivit uppfyllt. Den enda saken som inte blev uppfylld var att Sovjetunionen attackerade aldrig Sverige utan kollapsade. Många har sagt, hade du fel? Nej, jag tror att Gud helt enkelt gav det svenska folket en extra nådetid. Den ryska björnen är inte död. Han lever ännu. Och i framtiden så kommer Ryssland på nytt att bli lika aggressivt som Sovjetunionen. Men det har fallit en dom över det svenska folket. Bögarna har fått en fruktansvärt stor makt i Sverige. För i världen, när jag var gick i skolan, så var det lärarna som tillrättavisade eleverna och som agade eleverna. Idag är det eleverna som slår lärarna sönder och samman. Äktenskapet har blivit upplöst. Mycket, mycket har hänt i Sverige. Invandrare har kommit in. Kriminella brott har ökat och ökat. Den är den dom som jag ser som Gud har gett Sverige. Gud har givit svenska folket över till att göra saker som har helt enkelt förstör moralen i samhället och brytit ner allt det goda. Vi har nu inget svenskt postgirokonto. Istället kan du beställa ifrån oss genom att skriva till oss. Vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. En gång till, vår adress är postbox 41001 Sacramento, California 95841. När dessa band spelas in fanns inga personliga datorer och tillgång till the internet. Vi hade ingen kunskap om webbsidor. Du kan nu hitta vår webbhemsida genom att slå in eaec.org. En gång till, vår webbhemsida-adress är eaec.org. Där kan du läsa artiklar på svenska, såväl som på engelska och norska. Varje vecka lägger vi ut den senaste predikan som jag predikar i vår församling i Sacramento. Vi har fortfarande kvar boken Bibelns budskap i de yttersta dagarna, som du kan beställa ifrån oss. Du finner priser för kassetter, CDs och böcker på vår hemsida. Detta är John S. Turrell som talar för European American Evangelistic Crusades. Må Gud rikligen välsigna dig och må det bliva en väckelse i de nordiska länderna.